fått samla in nu, att vi har fått ge någonting av det som vi har fått ta emot, Herre. Vi ber att du ska få förmera det för ditt rike på den här jorden, inget mindre än det. Människor ska få lära känna dig, ska få upprättas i din närhet, Herre. Så välsigna det vi samlat in, Herre. Och så lägger vi den här stunden, den här predikan i dina goda händer. Vi ber helig ande att du kommer och öppnar för oss det du vill öppna för oss, Herre, var och en. Öppna våra ögon, öppna våra öron, Herre, för ditt levande ord. Öppna våra hjärtan, Herre, för ditt eget hjärta. Ditt namn till ära. Amen. Vi ska gå rakt på och läsa en bibeltext. Jag tror att vi får upp den här. Där har vi en lite längre text. Men det är från första Mosebok och det 18 kapitlet. Och jag läser. Herren visade sig för Abraham i Mamres lund. Abraham satt i tältöppningen under den hetaste tiden på dagen. Han såg upp och fick se tre män stå där framför honom. Då reste han sig från sin plats i tältöppningen och skyndade emot dem och kastade sig till marken. Herre, sa han, visa mig den heden att du inte går förbi din tjänare. Låt mig hämta lite vatten så att ni får tvätta era fötter. Sen kan ni lägga er och vila under ett träd. Så tar jag fram lite mat som ni kan styrka er med innan ni fortsätter. Nu när ni ändå har kommit vägen förbi. De svarade, ja, gör det. Abraham skyndade sig in i tältet till Sara och sa, fort, ta tre mått av det bästa mjölet och baka bröd. Sedan sprang Abraham bort till boskapen, tog en fin spädkalv och gav den till en tjänare som skyndade sig att anrätta den. Han tog tjockmjölk och sötmjölk och kalven som han låtit anrätta och satte fram åt dem. Själv stod han bredvid under trädet medan de åt. Amen. Temat för den här söndagen har vi fått höra det. Fader, son och helige ande utifrån kyrkoåret. Rosita bad här inledningsvis om att vi, ja, men låt oss se mer av det Gud. Och jag tänker att är det någonting som treenheten handlar om, så är det en inbjudan att se mer av Gud. Det står i andra Thessalonikerbrevet, när vi ser Herrens härlighet, när vi liksom skådar, då förvandlas vi till likhet med honom. Det finns någonting att liksom skåda, att se, att få se mer av. Så jag tänker, den där inbjudan finns i det här också. Jag bara tänkte på det innan nu. Men den kristna bekännelsen är det här att Gud är fader, son och helig ande. Vi har i trosbekännelsen, och det är något liksom vi förhåller oss till på ett annat sätt. Och, ja, men det här Gud, en Gud men tre personer. Jag vet inte hur du liksom relaterar till det. Vad det liksom bidrar med i ditt liv som kristen. Om du tycker att det mest är en så här krånglig grej som man liksom får dras med. Eller om det är någonting som verkligen fördjupar din gudsrelation och din tro. Jag tänker att det där är olika. Det kanske till och med kan vara olika i olika säsonger i våra liv och i vår tro också. Hur vi liksom, ja, men vad treenigheten är för oss på något sätt. Men jag tror att vi kan konstatera att det är ett av de områden i den kristna tro där det liksom förr eller senare kommer lite frågor. Antingen liksom hos oss själva, så att säga, eller människor som också börjar intressera sig för kristen tro. Hur ska man förhålla sig till det där egentligen? En fråga är bara så här, vem ska man be till? Det är en sån här fråga som dyker upp på Alfa ofta. Vem ska man be till egentligen? Och jag tänker att det finns mycket att fördjupa i att gå in på de frågorna. Vi kan lära oss mycket till exempel av att läsa hur Paulus ber. Och det kan ge oss någonting. Men jag ska faktiskt inte fördjupa mig idag. Utan jag tänker att grundregeln där är att prata med någon av dem. Ja, men då kommer alla veta. Alltså liksom djungeltelegrafen funkar bra i treenigheten. Så att du behöver inte vara orolig att du ber till fel person. Så. Men jag predikade faktiskt den här söndagen förra året också på just det här temat, insåg jag, inför förberedelserna. Det kan ju vara lite lurigt, så här, ska man läsa predikan eller inte? Och det gjorde jag inte. Men en sak jag landade in i då, minns jag, och som jag tänker kan få bli en ingång i temat idag, det är att vi liksom antingen kan närma oss treenigheten som en slags förklaringsmodell där vi tänker att vi ska få liksom, det ska bli logiskt för oss. Aha, det är så det funkar. Och jag tänker att det verkligen kan ge förståelse på olika sätt. Inte minst liksom, i förhållande till de liksom, texterna där vi läser om hur gudomens personer relaterar till varandra. Då kan vi liksom få mycket ut av det. Men om det liksom bara är vår förväntan och vår förhoppning att vi liksom fullt ut ska förstå Gud genom det här med treenigheten eller på något annat sätt överhuvudtaget egentligen, så kommer vi liksom förr eller senare få problem. Framförallt så kommer ju liksom förminska Gud. Och jag tänker att en bild skulle ju kunna vara att vi liksom vi är nyfikna på solen, men vi kommer aldrig kunna liksom sätta in solen i en perm eller lägga solen i en låda, hur mycket vi liksom än tycker att vi fattar lite grann hur solen funkar. Jag tänker att det finns liksom en stark drivkraft i oss att förstå, vilket gott, men som också bor granne med att ha kontroll. Och kontroll, det är liksom alltid en illusion, är det med? Om vi tror att vi har kontroll över tillvaron, så har vi inte det. Och detsamma kan gälla vårt sätt att närma oss Gud eller andra människor för den delen också. Kontroll är liksom inte, det hjälper oss inte vidare i det här, utan det, då kommer vi fastna eller stöta på patrull. Och det, trons premiss är ju liksom att även om vi ser och förstår mycket och verkligen tillräckligt, så har vi att göra med en gåtfull spegelbild, säger Paulus. Det är någonting med den här tillvaron som verkligen handlar om att vi inte ser helt och fullt och klart. En dag ska vi få göra det. Men nu får vi dras på den här gåtfulla spegelbilden. Då ansikte mot ansikte. Eller så kan vi närma oss mysteriet med Gud som treenig. Ja, men just som ett mysterium. Att låta det vi möter där få fylla oss av förundran. Och för att använda den här bilden igen då, liksom, och låta oss bländas av solens strålar. Att liksom, solens liksom ofattbara kapacitet och liksom lysa in överallt och nå liksom varenda plats på den här jorden. Och känna dess värme, liksom förundras över dess uppgång och nedgång och så vidare. Alltså på något sätt ta emot och förändras, inte liksom frestas att fatta, kontrollera. Ja, det var en bild. Men jag tänker att en uppmuntran här att om du liksom fastnar på frågor kring treenigheten, så tänker jag att det finns en uppmuntran att få förundras, få drabbas, att få se, att få skåda. Paulus i Romarbrevet 11 efter sin långa utläggning där, han liksom, han är ett bra exempel på det här. Precis i slutet av kapitel 11 så drabbas han liksom, eftersom att han går igång på liksom sin egen utläggning och inser att det här är ju helt otroligt. Storheten, kreativiteten, godheten, skönheten. Jag tänker jag läser, nu skrev jag ut konstigt så jag får vända på dem lite så här. Han bara brister ut det här. Vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud. Aldrig kan någon utforska hans beslut eller spåra hans vägar. Vem kan känna Herrens tankar? Vem kan vara hans rådgivare? Vem har skänkt honom något som han måste återgälda? Ty av honom, genom honom och till honom är allting. Hans är härligheten i evighet. Amen. Att skåda, drabbas, förundras. Och jag ser nästan framför mig att han, det är som att han liksom, under sin utläggning tar liksom steg för steg upp för ett berg. Liksom han kämpar på med sina steg där och sen så är han uppe på toppen och så sträcker han på sig och så ser han ut och så bara inser, oj, det är ju här jag är. Så här ser det ut. Och där är inte så här, uppe på ett berg så tänker man inte så här, ja, just det, men nu fattar jag. Utan där är man ju bara hänförd, eller hur? Men den här bekännelsen av Gud som treenig, den tänker också verkligen ha något att säga om vår efterföljelse, vårt liv med Gud. Och jag skulle vilja prova att ringa in någonting i det här. Och tillbaka då till den här berättelsen om, eller där Gud besöker Abraham i form av tre män. Det är en ganska speciell berättelse. Jag vet inte om ni har lagt märke till att den skiftar på ett ganska märkligt sätt mellan singular och plural. Liksom mellan han, det är liksom han eller dem, eller du eller ni. Så där. Det står ju så här, till exempel, Herre, sa han, visa mig den heden att du inte går förbi. Och sen så är det så här, låt mig hämta lite vatten så att ni får tvätta era fötter. Sedan kan ni lägga er och vila. De svarade, jag gör det. Och så fortsätter det så där. Och halva texten är inte med här, men då kommer ju liksom Sara in i bilden också, som står och ler in i tältet. Det kan ni få läsa om hemma. Men då fortsätter här den här växlingen mellan, är det du eller ni, eller vad är det? Och jag tänker, en sak som är nästan ännu märkligare, det är att det inte verkar bekomma Abraham någonting. Det är som att det är helt naturligt att det växlar så där. Han förstår direkt att det är Herren som kommer när han ser de här tre männen. Och det är som att han i det här mötet, eller det väcker liksom helt andra reaktioner än liksom frågor om det är liksom logiskt eller begripligt eller inte. Hur ska vi tänka kring det här nu då? Är det liksom vem så där? Utan insikten att Gud är där, ja, men det väcker vördnad, förundran. Och det väcker liksom en omedelbar längtan efter att Gud ska stanna kvar. Du kan väl liksom, när du ändå är här. Sådär. Och inte minst så får du fart på honom också. Märkte ni hur många gånger det står så här, skynda dig hit och skynda dig dit. Och så skyndar han dit och så skyndar den personen. Han får liksom bråttom och börjar greja. Och vi pratade om det här tidigare i veckan med teamet. Jag lyfte den här texten så vi samtalade om den när vi möttes i tisdag. Så att känslan är ju nästan lite så här, att hur ofta har Abraham varit i köket och grejat egentligen? Tvek på den. Men nu plötsligt ska han in och liksom peta så här, ta tre mått mjöl där och så kan du göra så här borta. Precis som de här personerna liksom inte har koll på hur man tillagar det här. Men det får liksom fart på honom. Det är kanske det där kontrollbehovet kom också då. Han tänker att det är bäst att jag... Och jag ska återkomma lite till det där fixandet. Men jag tänkte att jag ska visa er en bild. Och den här tror jag visade någon gång för jättemånga år sedan. Men nu kommer den igen. Det här är en ikon från 1420-talet av en ryss som heter Andrei Rubjov. Och den kallas för den gammaltestamentliga treenigheten. En av liksom världens mest ikoniska ikoner, skulle man kunna säga. Och den föreställer just den här scenen med de tre männen, eller tre änglarna, som är på besök hos Abraham vid Mamres Trebintlund. Och utifrån tolkningen då, att det vi har att göra med här, ja, men det är faktiskt Gud som treenig, som liksom uppenbarar sig på något sätt som tre i en. Och den här är ju, ja, men liksom fader, son och helige ande. Ni har fadern där till vänster och så sonen i mitten och så helige ande till höger. Och den här är ju liksom fylld av massor av symbolik. Jag ska inte gå in på allt det där och jag känner inte till precis allt heller. Men det finns några saker här som jag verkligen tänker förmedlar evangelium till oss, som säger något om efterföljelsen också. Vi har färgerna, den blå färgen som symboliserar det gudomliga. Vi har liksom sonen i mitten med den bruna färgen som är liksom, ja, men jorden, det mänskliga. Och så har vi liksom guldfärgen som står för det konungsliga, Guds, liksom, det konungsliga hos Gud. Och så en helig ande liksom, till höger här, liksom täckt av grönt som liksom står för nytt liv. Sådär. Och vi ser också att sonen och den heliga ande liksom nickar mot fadern. De är liksom riktade mot fadern här. Och samtidigt så sitter de ju på samma nivå allihopa vid bordet. Det är liksom inte någon som är mer upphöjd än någon annan kring bordet. Och som vi ser då, så finns det ju liksom en öppen sida på det här bordet. Och det är ju nämligen mot oss. Eller hur? Där... betraktaren, där vi, eller mänskligheten skulle vi kunna säga, bjuds in till det här bordet. Bjuds in och liksom se dels vad det är som pågår mellan fadern och den helige ande. Man kan tänka att man bjuds in till en måltid där man nästan kan liksom sitta och lyssna så här. Hur säger den helige ande när liksom frågar sonen om att skicka brödet. Så här. Ja, men det är verkligen liksom så här, få tjuvlyssna. Så. Att få vara med där. Och vi kan också se att det liksom utgör en cirkel. Om man kollar på fötterna längst ner där och så följer man liksom ytterkanterna av kropparna runt där, så finns det liksom den här cirkelrörelsen som står för det eviga livet. Men det är också tydligt att man tittar på en, det är ingen i centrum, utan liksom, tittar man på en så leds det naturligt liksom vidare till någon annan. Men det är någonting som är i centrum i den här bilden. Är det någon som ser vad det är? Som kan gissa? Det är en liksom gammal målning, så det är lite svårt att se. Ja, det står något på bordet där. Vad är det för något? Man skulle kunna tro att det är bröd, men det är nog kalken som står där. Kalken är i centrum, bägaren. Och vad symboliserar den? Ja, men den för förstås svåra tankar till nattvarden och för liksom förbundsblodet. Det är Jesus liksom i självuppoffrande kärlek ge sitt liv för oss. Och kalken är ju liksom symbolen för det. Det självutgivande, självutoffrande, den självutoffrande kärleken. Som liksom, det är den som är i centrum, som liksom pågår hela tiden i den här gemenskapen. Det är liksom ingen framhäver sig för den andra, utan man liksom, det är liksom en ömsesidig pågående kärlek till varandra. Men inte en kärlek som bara stannar där, utan som också flödar ut på den här sidan. Mot oss. Från den här Guds gemenskapen. Och här liksom är vi inbjudna. Den kristna tron är att vara inbjuden i en pågående gemenskap. Och till en måltid där det finns en plats för dig och mig vid bordet. Och det Gud liksom ger av sig själv. Och det finns ju mycket, som sagt, symbolik. Tidigare i den här berättelsen så kan vi ju läsa om hur Abraham tillreder en gödkalv. Vad känner vi en gödkalv från? Ja, men då har vi ju i Lukas 15, den förlorade sonen. Hur pappan, när den förlorade sonen kommer hem, tillreder gödkalven. Nu är det fest, nu är du hemma. Det finns liksom en sån linje. Ganska många hundra år framåt. Liksom gödkalven som i sin tur ju förstås symboliserar sonens offer. Ja, det finns mycket i det här som ni förstår. Och jag tror att det finns någonting i det här som vi kan få påminna oss om. Och det är att sonen, att Jesus Kristus verkligen uppenbarar fadern. Och därmed också uppenbarar en gemenskap, alltså en relation för oss. Alltså deras gemenskap, det är den som också blir synlig genom Jesus. Alltså, jag tänker så, vad är det mest intressanta med treenigheten för oss? Ja, men det är att den ger oss en inblick i relationerna i Guds gemenskapen och att vi får vara med där. Och tittar vi på vad Jesus pratar om, så återkommer han till det här hela tiden. När lärjungarna ber Jesus att han ska lära dem att be, så svarar Jesus med bönen, vår fader. Och vad är han gör där? Ja, men han gör just det här. Han bjuder in dem att be på ett nytt sätt. Även om vi kan tänka så här, vår fader är ju riktigt gammal bön. Kan vi inte formuleras på något annat sätt? Och vår fader eller fader vår, det är liksom snarare kanske rent språkligt för oss förknippat med något formellt och distanserat. Så var det ju precis motsatsen när Jesus lärde om den här bönen. Ordet han använder här, det är liksom Abba, som betyder, ja, men ett vardagligt, varmt, liksom intimt ord för pappa. Att få tala till Gud på det sättet. Ingen hade bett till Herren, Javé, med de orden tidigare. Vi blir som inbjudna till en relation som pågår och vi får relatera på samma sätt. Jesus, sonen, uppenbarar den liksom kärlek och närhet och förtrolighet som pågår i Gud själv. Han visar på faderns, Abbas, liksom glädje och hjärta för sonen. Och för liksom sonens tillit och glädje i faderns kärlek och så vidare. Och så får vi vara med där. Och här återigen då liksom, så blir det kanske tydligast i den här liknelsen om den förlorade sonen i Lukas 15. Som verkligen liksom ju djupast tänker jag är en inbjudan att relatera till Gud som en far. Det är ju liksom en liknelse som egentligen gör upp med Guds bilder. Både den förlorade sonens och den hemmavarande sonen som tror att de liksom behöver arbeta sig till att få vara nära fadern. En inbjudan att relatera till Gud som en kärleksfull far som liksom ständigt längtar efter att vara tillsammans med oss. Som liksom springer till mötes, liksom är beredd att tappa ansiktet för oss. För att få vara med sina barn. Och det är liksom en berättelse om omvändelse. Men det intressanta är att liksom den här omvändelsen från ett liksom omoraliskt liv ju, som vi lätt fokuserar hos den liksom sonen som har varit liksom levt i sus och dus. Det är liksom i bakgrunden. Den omvändelse som han liksom adresserar egentligen, och det har ju med hans liksom åhörare då att göra, fariseerna. Den handlar ju verkligen om det här att omvända sig till ett nytt sätt att relatera Gud. Eller egentligen att möta Gud så som han är. Och se på oss själva som söner och döttrar som är inbjudna till ett bord, till en fest. Och där visar sig i den här festen att fadern är beredd att ge det dyraste han har. Gödkalven, sonen. Och exemplen på det här är ju många. Jag tänker Johannes kryllar ju av det här. Johannes 17, förbönen. Jag ber att de alla ska bli ett. Och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de ska vara i oss. Då ska världen tro att du har sänt mig. Johannes 14. Om ni har lärt känna mig ska ni också lära känna min fader. Den som har sett mig har sett fadern. Tror du inte att jag är i fadern och fadern i mig? De ord jag säger er, de talar jag inte om mig själv. Fadern är i mig och utgör sina gärningar. Johannes 14:20. Den dagen ska ni förstå att jag är i min fader och ni i mig och jag i er. Det är som att Jesus säger så här, om ni bara förstod att ni liksom redan sitter vid det där bordet. Ni är välkomna där. Att allt vårt är ert. Ja, men då skulle mycket hända. Inte minst skulle världen komma till tro. Och den helige ande, hjälparen, den är liksom inne på samma verksamhet. Jag tänker att det är liksom family business de sysslar med. Jag tänkte tidigare att det är liksom, det är som att treenigheten är liksom en slags maffiafamilj, fast tvärtom. De liksom så här, de vill ha liksom, om en maffiafamilj, jag ska släppa den här bilden snart här. Men att om en maffiafamilj vill involvera många fast liksom ha kontroll och liksom kontrollera genom rädsla, så har vi här en familj som också är intresserad av att nå alla, men som vill bjuda in, och det bordet är öppet, och som bara vill ge. Johannes 14. Men hjälparen, den heliga ande som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Anden är liksom helt inriktad på att peka på Jesus och att undervisa våra hjärtan om Jesus, och därmed också faderns kärlek, eftersom sonen uppenbarar faderns kärlek. Family business. Och jag tänker, det verkar ju också vara precis så som Gud ofta upprättar människor. Om vi skulle liksom lyssna på varandras berättelser här, så handlar det ju väldigt ofta om att det är så människor upplever mötet med Gud. Man känner sig omfamnad, sedd, innesluten, liksom hemkommen. En av alla starka berättelser som jag fick höra i London för några veckor sedan. Jag var ju iväg på den här Alfas ledarkonferens i London. Väldigt fint. Jag tänker att jag ska kanske få dela mer efterhand därifrån. Men då fick vi bland annat lyssna på väldigt många vittnesbörd förstås. Inte minst på hur människor kom till tro via Alfa. Men en av de här berättelserna som gjorde starkt, eller som berörde mig väldigt starkt, handlar om en man som kommit till tro. Och hur en liksom viktig del i hans resa till tro var att han hade mött två kristna som lite så där i förbifarten hade delat liksom bilder som de fått till mannen. Och den första delade en bild av hur han såg att han var kanske 5 år. Och satt i ett liksom badkar och plaskade och badade. Och det stänkte väl kanske ganska mycket utanför så här. Och så upplevde han att liksom Gud som far satt bredvid och liksom såg honom och gladde sig över honom. Och skrattade liksom åt honom så här, eller med honom. Och då visade det sig att när han var 5 år så hade han suttit i badkaret och plaskat, kanske lite för mycket. Och så hade hans pappa skällt på honom och så hade han lämnat rummet för att aldrig mer komma tillbaka. Och den andra bilden handlade om hur en såg att han hade liksom som en strut på sig som Gud liksom plockade av honom. Och då visade det sig att han var säkert ganska stökig i skolan, som man kan bli av olika anledningar, och fick sitta liksom en strut på huvudet i hörnet ganska länge. Och de här bilderna, de liksom klev ju in och bara gjorde någonting i hans liv förstås. Gud liksom gick tillbaka till det liksom mest smärtsamma ögonblicket i den här mannens liv. Upprättade honom där som en far, som till sant barnaskap in i Guds gemenskapen. Och det här delades i ett sammanhang, ett typ pastorsforum där det var några ledare som delade mycket av det som... Det händer ju väldigt mycket i vårt land, men inte minst i England där kyrkorna fylls just nu. Det är väldigt spännande. Men då sa han att just den här typen av exempel ser de mycket mer av nu. Tidigare var det så sällsynt. Men där en helig ande ger liksom ord, bilder, uppmuntran, profetiska tilltal genom människor. Återigen, den heliga ande som sysslar med liksom family business vill att människor ska få möta fadern. Vill att människor ska få möta sonen. Så hur blir vi delaktiga, tänker jag, vid det här bordet? Ja, men på ett sätt så är det ju verkligen en inbjudan att bara vara med, tänker jag. Att skåda, att få tjuvlyssna, att få liksom studera vad sker här i de här relationerna. Och att låta det få forma oss. Men jag tänker att det också handlar om att ta emot det vi tar del av i bordet och ge det vidare. Där har vi liksom hela tiden rörelsen. Att ta emot och få ge vidare. Att låta det väcka vår respons, förundran, glädje, generositet. Och liksom få oss på fötter, precis som med Abraham. Det fick honom verkligen på fötter. Men att det bara finns ett sätt i slutändan att göra det här. Göra grejerna. Och det är på Guds eget sätt. Och det är tillbaka till kalken. Eller som en talare hade som rubrik under den här Alfa-konferensen. Only love works. Bara kärleken funkar. Ett nytt bud ger jag er. Att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er. Ska ni också älska varandra. När ni ser vår kärlek här emellan oss. Vill ni delta i det vi gör i den här världen? Ja, men ge också ut av det ni ser. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra den här kärleken. Och bara för att, understryka det här. En gemenskap med liksom kalken i centrum. Där inte kärleken är liksom en förpackning för lite obekväma sanningar liksom, som vi liksom förmedlar på ett fint sätt. Utan där kärleken är liksom innehållet, ärendet, vägen och målet. Det är ju den här gemenskapen som är målet också, att få vara med Gud. Och jag tänker det mest krassa beskrivningen av det här, det har vi i första Korinthierbrevet 13 som vi liksom lustigt nog nästan bara läser på bröllop. Men som egentligen är riktigt krast när det handlar om kärleken. Om jag talar både människors och änglars språk men saknar kärlek är jag bara ekande brons, en skrällande symbol. Om jag profetisk gåva känner alla hemligheterna, har hela kunskapen, om jag har all tro så att jag kan flytta berg. Men saknar kärlek är jag ingenting. Och om jag delar ut allt jag äger, om jag låter bränna mig på bål, Men saknar kärlek har jag ingenting vunnit. Att vara delaktig i, om vi kallar det Guds family business, den treenighetens liv. Ja, men det är ständigt, tänker jag komma tillbaka till här. Kalken i centrum. Att låta kärleken få prägla allt vi gör. Inte som en förpackning utan som vårt ärende, för det är Guds ärende. Där tänker jag att vi förenas med Gud i den här världen. Amen. Ja, tack Herre att vi är inbjudna till ditt bord. Faderns, Sonens och den helige Andes bord och gemenskap. Och att vi där kan få lära känna dig. Lära känna hur du är. Och få liksom ge det vidare, leva det livet ut i den här världen. Tack för att det är så stort och det är så märkligt. Och vi ber att vi bara skulle få förundras av det. Kanske mer än tänka att vi ska kunna greppa och förstå. Och jag ber för den just nu också som upplever att man skulle vilja få liksom se någonting mer av dig. Få liksom möta dig, få skåda dig. Att du skulle leda dem också upp för det här på något sätt berget där de ska få ställa sig och se ut över din kärlek, det landskap som är din, liksom, ja, men din kärlek, den du är, det du gör, det du har. Att det skulle bara få stå där och få förundras. Och att det mötet också skulle få liksom förvandla oss ännu mer till likhet med dig, Herre. Vi ber att vi skulle få bli en gemenskap som får ha kalken, det självutgivande livet i centrum. Att människor, ja, men ännu fler skulle få lära känna dig här. Att vi ständigt får påminnas om det. Att det är din väg i den här världen och därför är det också vår väg, Herre. Vi tackar och prisar dig i ditt namn till ära. Amen.